och hjärtligt välkomna ska ni vara till TET-debatt med mig, Alexandra Pascalidou, som idag sänder direkt från Moderna Museet Bar här i Stockholm. Jag ska säga glad påsk till alla som firar, och idag är det den 1 maj, inte bara arbetarnas dag utan också dagen efter Valborg, som för vissa betyder bakfylla. Kanske blev det brasa och bärs igår, eller så skålades våren in med vin och sång. Jag såg i alla fall flera krossade vinflaskor. I studentstäderna har det varit mösspåtagning, och många kanske inte ens har kommit hem ännu. I Uppsala inrättades fylletält, lådviner låg utspridda på stan. Idag finns det en massa olika ölsorter från bryggerier att välja mellan. Kändisarna släpper viner på löpande band, och folk lägger gärna ut ett vinglas i solnedgång på Instagram. Vi dricker allt finare. Vi har gått från att vara ett spritland till ett vinland genom åren. Unga dricker mindre än förr och äldre dricker mer. Men frågan är om vi kan luta oss tillbaka. Idag ska vi alkotesta Sverige 2016. Och vi har som vanligt en kunnig panel på plats, och ni som lyssnar vid radion kan också vara med och diskutera. Olivia Wikström, vår chattredaktör, hur kan man vara med i det här programmet?
Ja, men man kan ju vara med på chatten då, genom att gå in på Sveriges Radios hemsida och klicka sig fram till P1-debatt. Men såklart kan man också vara med på sociala medier och använda hashtag P1-debatt.
Just det, så enkelt. Har vi någon fråga redan nu på chatten?
Ja, men jag började med att ställa frågan, vad är dina erfarenheter av alkohol? Och då fick jag genast svar från en person som kallar sig för exfrun, som funderar lite kring det här med var gränsen för bruk och missbruk går någonstans egentligen, och varför det kan ta så lång tid, kanske inom familjen, innan det blir ett problem. Om man jämför med i arbetslivet och socialt.
Gud, vilken bra fråga. Och den lovar jag att väva in idag när vi har fantastiska forskare och experter på plats som faktiskt kan svara på detta och mycket annat. Tack, Olivia. Vi ska börja med något mycket aktuellt, nämligen studentens lyckliga dag. Inför den här helgen hade man ställt upp särskilda fylletält i Uppsala för att ta emot berusade unga som firade mösspåtagning och Valborg. Och idag rapporterar man att man hjälpte omkring 125 unga som var fulla, alldeles för fulla för sitt eget bästa. Mikaela Kedhammar, du blev kårordförande på Stockholms universitet 2013. Hur gammal var du då?
Då var jag 22 och ett halvt.
Och hur hade din relation till alkohol sett ut innan universitetet?
Det beror nog på vem du frågar. Idag skulle vi säga att jag hade en ganska dålig relation till alkohol, men då tyckte jag att jag hade en väldigt god relation till alkohol. Det vill säga att det var min finaste och mest djupodlade relation, kanske. Ja.
Mm. Men vad hände när du blev student och engagerade dig i studentkåren?
Jag började dricka ganska tidigt. Det var när jag gick i sexan började jag dricka ganska regelbundet. Men jag drack liksom bara på helger och på lov.
När du gick i sexan?
Ja.
Var hittade du spriten?
Det var folk som sålde på lite olika ställen. Smuggelvodka drack vi mest då.
Visste dina föräldrar om det här?
Ja, det gjorde de. Mm.
Vuxenvärlden, vad gjorde de åt ungar som gick i sexan och som drack på helgerna?
Det var lite olika. Jag skulle säga att mina föräldrar försökte väl att hålla en öppen dialog med mig och ville att jag skulle vara ärlig. Och liksom, om jag var för full och var ute så skulle jag ringa och få en taxi. Och sådär. Vissa som hade väldigt stränga föräldrar, de stannade ute ibland och sov på parkbänkar och sånt istället för att slippa komma hem fulla till sina föräldrar. Så det finns ju lite olika strategier för det.
Men sen väljs du till ordförande. Du kommer alltså in på universitetet och blir kårordförande. Vad hände med ditt drickande då?
Det gick ju från att vara någonting som jag gjorde när jag var ledig till att bli en del av min vardagsrutin ganska mycket. Jag räknade på det där när jag slutade på universitetet sen och kom fram till att jag drack ungefär 5-6 dagar i veckan och var alltså packad 3-4 dagar i veckan ungefär.
Men är det här någon typ av nätverksdrickande och mingeldrickande man håller på med på universitetet?
Ja, till väldigt stor del. Alltså så här, man måste inte alltid dricka, men det finns alltid alkohol. Så att folk har väl olika lätt att säga nej till det.
Hur kunde du kombinera det här med dina universitetsstudier?
Jag hade studieuppehåll när jag var kårordförande, för det gör man på heltid och lite mer. Men jag jobbade ju liksom 9 till 7 kanske på dagarna. Och sen så gick man ut, antingen så var man på någon, så här, någon av studentpubbarna ute på universitetet, eller så satte man sig någonstans in i stan med sina kollegor och drack öl. Så jag snittade väl typ så här 4 timmar sömn om natten, och sen så var jag tillbaka på kontoret på morgonen. Och det funkade liksom väldigt bra. Jag tror att det är därför jag var en bra alkoholist. För att jag kunde jobba liksom ändå. Ja.
Men hur vanligt var det här, alltså bland de som var engagerade i studentkåren?
Alltså, det är lite svårt för mig att säga efterhand, eftersom jag antagligen var den som drack mest, fast jag är inte så säker på det. Men vi var ju ett gäng som drack väldigt ofta och ganska mycket. Så att de som jobbar mest och har mest ansvar i sina uppdrag är väl också de som dricker mest, skulle jag säga.
Mm. Så det, på något sätt så går det hand i hand. Drickandet går alltså hand i hand med engagemanget i kåren?
Ja, det gör det. Väldigt mycket.
Det är jätteintressant, jag har aldrig hört det här förut. Och vad hände? När insåg du att du hade utvecklat ett alkoholberoende?
Jag gick in i väggen sommaren 2014, så precis när jag slutade mitt kåruppdrag, för de har man på ett år. Så då var jag sjukskriven hela hösten, och sen så hamnade jag hos psykiatrin, och så var det en läkare där som sa du måste faktiskt gå till beroendevården, för att du dricker alldeles för mycket för att kunna komma ur din depression som jag hade då. Och det var jag ganska motvillig till förstås. Men då kom jag dit och var där 2 gånger och fick göra en läkarundersökning och fick så här, du har utvecklat ett alkoholberoende, du får sluta, punkt.
Men Mikaela, det här med att du gick in i väggen, hör det ihop på något sätt? Hänger allting ihop med ditt drickande?
Ja.
På vilket sätt då?
För att jag stressade extremt mycket och hade väldigt mycket ångestproblematik under den tiden också. Och det vet väl de flesta som är stressade och som har ångest, att alkohol är ett väldigt bra liksom sätt att självmedicinera det på. Det är ett sätt att koppla av och vara lugn och kunna sova, kunna äta. Alltså, det var väl det enda sättet att stå ut ibland.
Varför blev det så här för dig?
Oj, jag tror att det finns lite olika förklaringar. Jag har ganska mycket alkoholproblematik i släkten, så det är väl delvis genetiskt. Jag är uppvuxen med mycket människor runt omkring mig som dricker, så det är också en så här miljöaspekt.
Var växte du upp någonstans?
I Stockholm. Mm,
vilken liksom samhällsklass, vilket område?
Arbetarklass i södra Stockholm. Mm.
Har det någonting med sakerna att göra, anser du?
Ja, det har det nog.
Vi kanske ska fråga forskaren om det, du behöver inte svara.
Ja, nej, men alltså, jag har väl själv tänkt att jag har varit ganska försiktig med alkohol, för att jag har kopplat alkoholism mycket till arbetarklassen. Och sen så kommer man in på universitetet och så super alla där hela tiden. Och det är lite, då är det så oproblematiskt. Då är det något man gör för att fira sina akademiska framgångar och sånt där. Så då är det ju bara... Och det är inte bara härligt att dricka liksom.
Och det är inte direkt så att arbetarklassen är överrepresenterad på universiteten, utan dit kommer ju människor från medel- och överklassen. Och vi ska alldeles strax också få träffa Olivia Trygg, som kom från en välbärgad överklassfamilj i Djursholm, som också kommer berätta om hur alkoholen drabbade henne. Men jag vill bara, min sista fråga till dig är, vad gör du idag?
Jag har varit sjukskriven i snart 2 år på grund av utmattning och liksom alkoholen och allt det som kommer det. Jag ska precis börja arbetsträna för att komma tillbaka. Men annars är jag ganska politiskt aktiv. Och försöker att typ ta hand om mig själv. Mm. Vilket är svårt ibland. Men...
Och du kommer direkt från ett demonstrationståg, ska vi säga. Men jag undrar också, kommer du att gå tillbaka och studera på universitetet och engagera dig i studentkåren igen, som också blev katalysatorn för det här alkoholberoendet?
Jag har lite i kulisserna har jag lite uppdrag, men inte på min hemkår. Den har jag lagt bakom mig, för att det är som att liksom gå in i en vägg av ångest liksom, och gå in där.
Det är säkert många studenter som lyssnar nu. Har du något budskap som du vill förmedla till dem?
Ja, alltså fan, vad rädda om er. Det är också, det här kan ju säkert någon läkare förklara sen också, men en beroendeutveckling går alltid att stoppa, men när du har utvecklat ett beroende så kommer du inte kunna dricka normalt igen hela ditt liv. Så om du vill kunna dricka normalt, drick försiktigt.
Drack du igår när det var Valborg?
Nej, jag har varit nykter i ett år.
Tack så hemskt mycket, Mikaela Kedhammar, och lycka till med resten av livet, eller vad man ska säga. Sven Andreasen, du är läkare och expert på alkoholberoende, Riddargatan 1, Karolinska institutet, Folkhälsomyndigheten. Hur ser du på Mikaelas historia? Är den representativ för en person som blir beroende av alkohol?
Ja, det är många som kommer in på det sättet. Man flyttar till en studentmiljö, många dricker och man kommer in i det. Många utvecklar väldigt snabbt ett beroende i det läget.
Men liksom studentkår på universitetet, det låter helt... Det låter märkligt.
Ja, men vi har en dålig tradition på det sättet. Jag jobbade för ett tiotal år sedan med kårerna runt om i Sverige. Att försöka hantera just den traditionen. Och mötte väldigt starkt motstånd från medelålders personer som tidigare hade studerat på de här nationerna. Så det sitter väldigt hårt inne. Men man skulle kunna göra saker. Det är lite märkligt att studentlitteratur inte är subventionerad, men ölen är subventionerad på de här orterna. Det finns alltså politiska grepp man skulle kunna ta, och det vet vi att det skulle minska risken något för en del. Inte eliminera, men det skulle minska risken något.
Jag måste ju kasta ut den här frågan till våra lyssnare som är oerhört aktiva. Vad tycker ni? Ska öl verkligen subventioneras på universiteten? Det kan man ju svara på, så kan man bara dra till med en hashtag PET-debatt. Du är alltså läkare på en mottagning för alkoholberoende. Jag skulle vilja veta, hur ser den typiska patienten ut?
Som du och jag.
Dra inte in mig i det här. Som du alltså, berätta. Hur ser du ut för de som inte ser det just nu?
Nej, men det är vanligt folk. Vi brukar säga att de flesta med alkoholberoende ser ut som vanligt folk. Vi släpar på en massa bagage från 100 år sedan. Alltså hur alkoholister ser ut. Alltså det är trashankar och utslagna människor. Och en del är ju det. Och de har väldigt svåra problem. Och det är väldigt viktigt att hjälpa dem. Så det är inte fel att de prioriteras. Men man har glömt då den stora gruppen som inte syns. Och det är de här vanliga människor som du och jag. Som lever vanliga liv med familj och arbete och alltihop, men har det här problemet. Och det kan fördärva hela deras liv.
Och jag läste någonstans någon klok människa som sa att man tror att alkisen ligger på parkbänken. Ibland är den här parkbänken i ett vardagsrum. Ja, du bara nickar. Men om vi ska reda ut det här, det är ju inte farligt att dricka alkohol måttfullt eller så här lite lagom. Hur mycket kan man dricka innan det finns risk för beroende? Eller som våra lyssnare här frågade, enligt Olivia, var går skillnaden mellan bruk och missbruk?
Ja, problemet blir ju när omgivningen börjar reagera. Jag tror just signaler från närstående, partners, föräldrar, familj, det är de som märks, eller de som säger ifrån först.
Men du menar att om man är helt ensam och ingen reagerar, då kan man fortsätta dricka?
Ja, då är det större risk. Men det märker vi att de som kommer till vår mottagning, de har fått signaler från människor närmast dem. Det dröjer mycket längre innan det märks på jobbet, om man får varningar därifrån, eller man blir tagen för rattfylleri och sånt. Då har det gått längre. Utan man ska fånga upp de här tidiga påpekandena, ofta lite försiktiga, så man vill inte stöta sig med folk. Men ta dem på allvar. Och sen är konsten att skapa en vård eller en behandling som verkar attraktiv för de här personerna. Det är den ju inte nu. Alltså det är väldigt hög tröskel att söka hjälp. Och vi måste göra någonting bättre av det.
Och 7 av 10 läste en undersökning skäms för att söka hjälp även om de inser att de har ett alkoholberoende. Det är rätt intressant med de här siffrorna. Det finns säkert ett stort mörkertal, men 400 000 barn växer upp i familjer eller bland människor som har ett problematiskt drickande. Men skulle du som ändå kan allt det här, hur många människor i Sverige har egentligen ett beroende?
Ja, som vi definierar beroende, det är en lång historia hur det definieras, men då räknar vi med 300 000 i Sverige.
Okej, vad är det som är problematiskt med att definiera beroende? Vad är beroende?
Jo, därför att det finns ett antal kriterier som vi kräver ska vara uppfyllda innan man kallar någon beroende.
Och vilka är de kriterierna?
i tur och ordning. Man ska ha starkt sug, alltså ett onormalt starkt begär efter drogen alkohol. Man har svårt att kontrollera mängderna när man börjar dricka. Det blir mycket mer än man har tänkt sig. Det går ut över viktiga saker i ens liv. Man prioriterar upp alkoholen framför att umgås med sin familj eller andra saker. Man får tolerans, tål mycket mer, behöver mer. Man får abstinens när man slutar dricka. Och man gör försök att sluta men lyckas inte. Ja, och då säger vi, uppfyller man hälften av de där kriterierna, då kan vi sätta den diagnosen. Och då har vi också indirekt sagt att det ser väldigt olika ut hur beroende ser, för olika människor. En del uppfyller vissa kriterier, andra kriterier.
Mm. Statistiken visar att unga dricker mindre och att vi skippar spriten till förmån för vin. Finns en anledning att slappna av och se att det här faktiskt går åt rätt håll?
Alltså, vi kan vara väldigt glada över den utveckling vi har haft de sista 10 åren när det gäller ungas drickande. Jag tror i och för sig att det mycket hänger ihop med att vi gjorde en kraftsamling i Sverige för 10-15 år sedan. Nationella handlingsplaner, varenda kommun fick pengar och länsstyrelserna jobbade med projekt och program.
Du tror inte att det kan ha att göra med att det kommer hit människor från andra kulturer, att unga människor har andra både kulturer och religioner där inte ungdomsfyllande är lika vanlig?
Jo, det bidrar, men inte särskilt mycket. Och sen ska man ha klart för sig att de här trenderna, de är globala. Det går upp och ner över hela världen. Just nu är vi inne i en nedåtgående trend bland unga drickande i Australien och i USA och i Europa. Baksidan av det är det förstås att vi kan tyvärr räkna med att det kommer att gå upp igen. Så att vi ska försöka ta fasta på de faktorer som vi ser har påverkat nedgången. Och dit hör att samhället kraftsamlar, att det finns en kontinuerlig diskussion i kommuner, i lokalsamhällen, frivilligorganisationer, näringsidkare.
Du har ju sedan en tid tillbaka behandlat patienter med ett visst beroende så att de kan fortsätta dricka alkohol, alltså genom att trappa ner. Och det är ju ganska kontroversiellt det du säger. Hur går det?
Det går bra för de flesta. Utan det som jag säger, en del uppfyller alla de där kriterierna som jag rabblade upp för en stund sedan. De har ett svårt beroende. För dem är det väldigt svårt att lära sig att dricka måttligt. Och vi avråder från att försöka. Men den stora gruppen har inte alla de där kriterierna. Utan de har ett mer begränsat beroende. Och det är där som oklarheten uppstått. Att man ser det som svartvitt. Antingen har man en beroende, då är det just alkohol resten av livet. Eller så har man det inte. Och jag menar att det är mycket mer nyanserat. En del människor lär sig och kan hantera alkohol. Fine, låt dem pröva.
Så det är inte en sjukdom där man måste bannlysa. Men jag vet att Olivia Trygg är här och hennes mamma är också här och sitter bland publiken. Och hon håller inte alls med dig, så det ska bli jätteintressant att föra den här debatten snart. För att det finns ju kritiker som menar att det inte alls går utan att det är totalstopp som gäller.
Mm, för den här lilla gruppen är det sant. Så det är ingen åsiktsskillnad egentligen. Mm.
Du menar också att primärvården borde vara bättre på att ge en tidig behandling till patienter som oroas över sitt drickande. Hur menar du att det skulle gå till i så fall?
Ja, vi har gjort studier nu som visar att primärvården kan lära sig de effektiva, enkla verktygen i hur man hjälper människor att dra ner sin konsumtion. Och att de för det stora flertalet räcker till. Mm. Sen finns det återigen den lilla gruppen som kräver mer specialistinsatser.
Mm. Och alldeles strax ska vi också få höra folkhälsoministern Gabriel Wikström. Då, ja, du kanske är en, vad skulle du önska av honom? Vad ska han göra?
Alkoholpolitik. Alltså, och vi har traditionella verktyg som vi vet fungerar väldigt bra och som Sverige varit lyckats bra med historiskt. Använd prisinstrumentet. Nu kommer det en liten skattehöjning. Vi kunde ha höjt mycket mer.
Mm, för borde det, vi ha höjt mycket mer?
Absolut. Ja. Det finns ett stort utrymme att höja ytterligare.
Mm, vad tycker ni där hemma? Vi finns på Twitter, på Facebook, vi finns överallt. Skriv till oss. Ska man höja alkoholskatten ytterligare? Tack så hemskt mycket för nu. Våren är ju här med skolavslutningar och valborg och skolfester. Och de där unga som dricker allt mindre enligt statistiken måste vi ju faktiskt granska lite närmare. Och Sverige är ju mer än Stockholm. Scott Goodwin, kommunpolis i Kronoberg. Du jobbar mot unga och föräldrar i Växjö med omnejd och har gjort det i 10 år nu. Hur många fulla skolungdomar har du plockat upp under dina dagar?
Jo, det är en bra fråga.
Har du inte räknat?
Flera hundratals. Ja, det är många. Väldigt, väldigt många vi har plockat in.
Vad ser du där du arbetar?
Ja, när jag jobbar och när vi jobbar mot ungdomsfylleri så är det akut. Så det är på fredag, lördag, kväll. Om vi väntar till det klockan 12 eller 1 på natten och plockar in dem när de är redan fulla, så då har vi misslyckats. Så vi är ut ganska tidigt på kvällen och försöker plocka dem innan de hinner dricka alkohol. Så vi plockar dem när de hoppar av bussen på väg till festen.
Men vadå, innan de ens har druckit?
Ja,
vad är det för polisstat?
Ja. Och det är just det. Det är klart att polisen inte plockar in ungdomar som bara går och håller alkohol.
Om ni plockar ungdomar som inte har druckit, vad anger ni som skäl då?
Ja, de har fått det här alkohol på ett olagligt sätt. Så vi ringer till föräldrarna och ber föräldrarna komma och hämta dem på en gång.
Okej, så de är minderåriga och har tillgång till alkohol?
Ja.
Då förstår jag.
Så det är ganska många. Och vi ser det varje helg. Och det behöver inte vara någon helg, någon speciell helg. Det är mitt på veckan ibland också. Så det är ungdomar som får tag. Det är väldigt lätt att få tag i alkohol idag.
Vad är det för typ av ungdomar?
Ja, det är vanliga ungdomar.
Vad är vanliga ungdomar för något?
Ja, ta vilken ungdom som helst som går förbi här. Och det är de typ av ungdomar som vi träffar ute. Jättetrevliga ungdomar. De är inte bråkiga på något sätt, men de vill gå på en fest och ha det kul med sina kompisar.
Hur får de tag i alkoholen?
Ja, det är ingen problem alls. Om de vill få tag i alkohol så det är ringa till en länge, ringa till en kompis, har syskon som köper ut. Till och med, tyvärr måste man säga, det är ibland föräldrar som köper ut också. Det är hyfsat ovanligt att föräldrar köper ut, men det händer.
Den här minskningen man talar om, har du märkt av den i ditt arbete?
Ja, nej. Om man tänker på siffror och statistik så när man vill jobba operativt mot ungdom och alkohol, man kan säga så här, om man kommer till en fest. Och tidigare, om det var en fest med 100 personer på festen och 60 stycken var fulla. Om de säger idag, en fest med 100 personer, det är bara 50 som är fulla. Det är fortfarande 50 fulla ungdomar på en fest. Och för en polis som jobbar operativt, det är väldigt svårt att ta hand om 50 fulla ungdomar på en fest. Mm.
Vad säger du till langarna och föräldrarna och de vuxna?
Vad jag säger till langare? Mm. Ja, varsågod, in i finkan. Mm.
Ja,
nej, men vi jobbar stenhårt mot längning också, för det är tillgängligheten som är ett jättestort problem. Föräldrar, de flesta när vi ringer hem till en förälder mitt på natten, de flesta vet inte alls att deras unga är ute. Och vi pratar om väldigt unga ungdomar nu.
Hur gamla är de?
Ja, vi har stoppat allt från 13-åringar upp till, och när vi pratar ungdomar så upp till 18. Men om de är ute i stan med alkohol eller har druckit något så har de fått det olagligt. Så föräldrar, de flesta vet inte alls deras unga var ute. När vi ringer och säger att din dotter här med en flaska vodka. De säger, oj, nej, jag tror hon var hemma hos Emma och festade, men tittade på TV ikväll. Men vi står på Storgatan och hon är här med en flaska vodka med sig.
Mm, så vad vill du säga som polis till alla föräldrar och alla som lyssnar på det här förresten?
Ja, det är två saker egentligen. Det lyfter blicken lite, för att det berör väldigt, väldigt många. Ja, jättemånga mål man tror. Och den andra är att ha en plan. För att när vi ringer hem till dem klockan 2 på natten och de inte kan komma och hämta, hur fixar vi det då?
Vad då inte kan hon komma? Menar du att ni ringer föräldrar som inte kan komma och hämta sina barn?
Ja.
Varför det?
Det kan vara så. Flera gånger har vi ringt på en fredagkväll och de säger att jag vill jättegärna komma och hämta, men jag har druckit vin själv. Och vi säger till dem, det är helt okej, du är vuxen, du får dricka vin på en fredagkväll. Men du fixar någon att komma och hämta dina barn, för vi är polis, vi är inte taxiservice. Så du får fixa någon annan att komma och hämta. Vi försöker lägga över det här föräldraansvaret tillbaka till föräldrar som inte har jättebra koll.
Bra förebilder, va? Kanske viktigt också. Jag tänker föräldrar som har druckit för mycket som inte ens kan hämta upp sina barn. Är du förälder och lyssnar på Peter Batt just nu, hör av dig till oss med dina synpunkter och frågor och kommentarer. Tack så hemskt mycket, polisen Scott Goodwin. Du är kvar och har flera kommentarer säkert. Men unga är som sagt inte bara ute och dricker själva. En del drabbas också av andras drickande. Det är 4-5 barn i varenda klass som drabbas. Och en av dem är Olivia Trygg. Du är grundare av Trygga Barnen som finns för unga och barn som upplever missbruk hemma. Din pappa fick alkoholproblem. Hur påverkades din barndom, Olivia?
Jag växte upp till en början i en väldigt bra familj med min pappa som min största förebild. Han var en framgångsrik reklamare och alkohol var ett självklart inslag i vår vardag.
Ja, och ni bodde i Djursholm och det var säkert liksom fint. Jag tänker också i den miljön, i den klassen så är det ju lite så här bubbel och mingel, eller hur? Det är mycket
absolut.
Sånt va?
Och utåt sett så såg vi ut som den perfekta familjen och vi pratade aldrig om alkohol som någonting som kunde skada en. Och precis som du pratade om innan, att en alkoholist, det kunde inte min pappa vara, för en alkoholist trodde jag var någon som låg på parkbänken. Men vad som hände med min pappa när han drack för mycket, det var att han fick ett förändrat beteende. Han blev hånfull och sarkastisk och kunde säga saker till mig som: ska du verkligen ta den där extra bullen, kolla dig själv i spegeln först. Och som barn så är det jättetufft när ens egen pappa, ens största förebild, trycker ner en på det sättet. Och jag förstod inte ironi. Jag förstod inte varför säger han sådana här saker. Han blev också opolitlig och... Men samtidigt var ju alkohol en självklart inslag i vår vardag. Det var inte bara pappa som drack, utan mamma drack och alla våra vänner. Så att jag förstod inte att det var alkoholen som förändrade pappa och gjorde honom så att han fick det här förändrade beteendet. Mm.
Och det här eskalerade, det blev bara värre.
Ja, precis. Pappas drickande accelererade och vi pratade fortfarande inte om vad som pågick i familjen, för att vi hade inte tillräckligt mycket kunskap. Jag trodde fortfarande en alkoholist låg på parkbänken när jag gick i högstadiet. Och min pappa, han var ju snyggt klädd och han skötte sin hygien och han hade ju fortfarande ett socialt liv. Och vi hade både sommarfester och middagar på vardagar. Mm. Och eftersom ingen annan vuxen riktigt såg, så kanske inte jag heller vågade se vad som pågick.
Men när kom vändpunkten då?
Vändpunkten kom när jag var 15, när vi inte längre orkade hålla uppe den här fasaden. Och efter mycket om och men så bestämde vi oss för att ställa ett ultimatum till pappa.
Vad var det som gjorde att ni inte längre orkade hålla upp fasaden?
Pappas drickande hade accelererat. Han hade slutat dricka för att han hade sålt han hade slutat jobba för att han hade sålt ett företag och han gick hemma. Vilket gjorde att hans drickande blev mer påtagligt. Och det gjorde att det kanske blev mer diskussioner hemma och jag tror att mamma orkade inte längre hålla upp den här fasaden och låtsas som att allting var normalt. Vilket gjorde att en julafton när jag gick i nian så slutade allting i kaos.
Vad då för kaos?
Mamma hade pratat med pappa och sagt: snälla, drick inte, det är julafton. Dina äldre barn kommer hem och så vidare. Och pappa sa att ja, men jag lovar, jag ska inte dricka. Det är såklart. Men det gick ju självklart inte. Och han drack inte bara ett glas vin, utan jag tror jag hittade både en whiskyflaska i brödkorgen och någonting liksom i badrumsskåpet. Vilket gjorde att pappa blev full. Och min mamma sa ifrån tillsammans med min syster och sa liksom: snälla, drick inte mer. Och det tyckte inte han var okej. Så att han gick ut i köket och skulle hälla upp det här vinglasen då, för att ingen annan skulle säga till honom vad han skulle göra. Och några dagar efter den här julaftonen så packade pappa sin väska och försvann. För att han tyckte inte att det var okej att vi hade börjat sätta ner foten. Och jag skulle börja vårterminen i nian. Jag skulle prestera för att få de betygen jag behövde. Och jag skulle också berätta för alla mina kompisar om vilken fantastisk jul jag hade haft, eftersom jag trodde att jag var ensam och ha en jul i kaos. Och det var då som min mamma förstod att vi klarar inte det här själva längre. Vi måste få hjälp. Och det tog jättelång tid innan vi hittade någon som kunde hjälpa oss.
Så det fanns inte lätt tillgänglig hjälp att få för er, trots att ni var barn?
Ja, absolut.
Är det också anledningen till att du till slut startade den här organisationen Trygga Barnen?
Absolut, det är grunden. För att min pappa valde alkoholen och det blev en väldigt lång resa efter det. Och sen gick tyvärr min pappa bort för snart 6 år sedan. Och det var då vi i familjen bestämde oss för att inga barn och unga ska behöva gå igenom det som vi har gått igenom. Det måste finnas kunskap, vi måste ta bort skammen kring problematiken. Och framför allt ska barn och unga inte känna att de är ensamma i den problematiken de lever i.
Jag tänkte, hur påverkade det dig så här i efterhand, kan du säga, av att ha växt upp med en pappa som var alkoholiserad?
Väldigt mycket. framför allt att utåt sett så vill jag ju fortfarande hålla upp en fasad. Vilket gjorde att jag var clownen. Jag var väldigt sprallig, jag var social och glad. Vilket gjorde att inga andra kunde se på mig att jag mådde dåligt.
Drack du när du var ute?
Jag drack när jag var tonåring, som alla andra som gjorde i Djursholm också. För det var det man skulle göra. Absolut.
Vad drack man i Djursholm? Alltså, anammade man föräldrarna? Alltså, var det, drack ni champagne som tonåringar?
Nej, vi drack häxor. Vi tog det vi hittade. Sen var det också från andra, äldre från andra kommuner som kom och liksom
blandade. Sa du häxor?
Ja, häxor.
Alltså, jag vet inte vad det är.
Vi bland, alltså, man gick in, den som vågade gick in i föräldrarnas spritskåp, för det var ju tillgängligt. Det fanns väldigt mycket sprit hemma hos alla föräldrar. Ja. Och så tog man lite av allt för att det inte skulle synas i flaskorna.
Och så blandade man alltså en massa olika spritsorter?
Ja, precis.
Det låter som en Molotov cocktail.
Alltså vidrigt, fruktansvärt vidrigt var det, såklart. Men man drack väl också för att passa in, för att alla andra ungdomar drack. Och alla syskon hade ju druckit i tidig ålder, och då skulle man själv dricka. Det var det det skulle vara, helt enkelt.
Och idag då?
Nej, idag? Nej.
Ja, du.
Jag har inga förbud mot mig själv, men jag har absolut inget sug efter alkohol. Jag har ju fått väldigt mycket kunskap, och jag har ett mål, och det är en regel. Det är att jag aldrig dricker när barn är i närheten. Jag dricker inte som droppe, för jag vet att barn märker och ser mer än vad man tror.
Mm. Fantastiskt. Tack så hemskt mycket. Vi ska också strax få höra din mamma. Och Marcus Heilig, du är psykiater och expert på missbruk på Karolinska. Vad var det som hände, Olivias pappa, som du ser det? Det var ju ett missbruk som eskalerade och plågade en hel familj.
Jo, det visar ju verkligen på kraften i beroendet, va? Den var och en som är förälder, tror jag, när man hör en person som väljer drogen framför sina egna barn, förstår ju att det är något som har hänt i hjärnan på den personen. Och det är där jag tycker på något sätt så, alltså alkohol är en sån komplex drag, va? Det går att säga nästan vad som helst, och det kommer att vara sant för någon. Och sen fastnar vi i de här debatterna. Är det okej att man går tillbaka till ett normalt kontrollerat drickande, eller måste man sluta helt? Och som Sven påpekade, det är ju olika för olika personer. En person som kommit så här långt, så att då, där har ju hänt saker i hjärnan som gör att man får säga att där är oddsen att man ska lyckas gå tillbaka till ett kontrollerat drickande och hitta tillbaka till det som verkligen är värdefullt i livet, de är ju inte så stora.
Mm. Men du, är det en sjukdom?
Ja, det där är ju en lek med ord, va? Jag brukar retas med studenterna och fråga dem när brukar vi bestämma oss för att någonting är en sjukdom, och då får man väldigt olika svar. Ett av svaren är när vi väl får bra behandling inom den medicinska sfären, då brukar vi säga att det där är nog en sjukdom, för det kan vi behandla. Men det är inte annorlunda. Alltså, man kan kalla det sjukdom, man kan kalla det något annat, men det är inte annorlunda än andra kroniska tillstånd som diabetes, högt blodtryck, och i den meningen så ja, visst, en sjukdom.
Mm. Alltså, hur tycker du att vi övriga ser på missbrukare idag?
Alltså, problemet är ju väldigt mycket det som har varit uppe här flera gånger redan. Det blir väldigt mycket vi och dem. Alkoholisten, det är gubben på bänken, och jag har med åren kommit att bli övertygad om att vad det fyller för funktion, det är att låta oss själva slippa tänka på vår egen roll i det hela, slippa tänka på våra egna vänner och så. Och i samma ögonblick som man på något sätt tar bort det där skyddet och säger att det kan vara vem som helst, då får man fundera, och vad är kärnan i det här? Och kärnan är väl att det händer saker i hjärnan på en som gör att man väljer bort det som verkligen är viktigt i livet till förmån för drogen. Mm. Och jag tycker vi har lärt oss fantastiskt mycket om hur det går till på senare 10, 15, 20 åren. Väldigt synd att vi inte tillämpar särskilt mycket av de kunskaperna.
Jag tänker på alla anhöriga, alla som har växt upp i närheten eller har haft relationer med människor som är alkoholister eller har ett beroende, är ju också, berättar ju också om alla återfall, alla brustna löften, alla dessa eviga, du vet, utfästelser om att det kommer aldrig mer att hända. Vad handlar det där egentligen om?
Ja, alltså, men där tror jag att både patienterna och anhöriga ägnar sig åt någonting som är en av de första sakerna vi försöker lära folk att inte göra, nämligen katastroftänkande. För antingen så är man ren eller så har man återfallit. Och har man återfallit så en sup eller 100 supar spelar ingen roll. Och så är det ju inte. Utan det här är kroniska tillstånd. Man försöker arbeta tillsammans med patienten för att hjälpa patienten hitta tekniker för att slippa återfalla så länge som möjligt. Det kommer återfall, precis som diabetiken kommer att få ett förhöjt blodsocker en dag, så kommer antagligen finnas en stor risk att den alkoholberoende patienten återfaller. Gäller att lära sig något av det bara.
Hur kan man hjälpa en person som hamnat i beroende?
Det finns ett antal relativt goda sätt att hjälpa, både psykologiska behandlingstekniker, precis det här jag pratar om, hur ska man undvika situationer som triggar att man får sug och återfaller, till hur ska jag handla när suget väl kommer över mig ändå. Och sen finns det läkemedel som vi kan använda oss av. Och problemet är att de flesta av de här sakerna, vare sig de är psykologiska behandlingar eller läkemedelsbehandlingar, används ju inte. Istället har vi massor med dyr humbug som folk erbjuds. Och som vi vet inte funkar och som ändå fortsätter att finnas där.
Vi har massor med dyr humbug, säger du. Och jag ser folkhälsoministern här, Gabriel Wikström, som vi alldeles strax kommer få höra. Och min sista fråga till dig är, vad är senaste nytt inom forskningen? Du skrattar.
Ja, det där blir ju alltid lite subjektivt. Men jag tycker det jag tycker är viktigast, som vi har lärt oss senast eller, det är att vi har haft väldigt stort fokus från början på det här med beroendets förmåga att på något sätt kidnappa belöningssystem i hjärnan och ge kickar och så. Och det där är sant och så. Men det visar sig att det senaste decenniets forskning säger att det där spelar inte så stor roll när man väl varit beroende i ett decennium eller så, vilket är ungefär hur lång tid det tar innan man kommer och söker hjälp. Då är det helt andra saker som spelar roll. Då har det hänt omställningar i hjärnan som gör att utan drogen så är man lätt stressad, får lätt oro och ångest, har svårt att sova, blir nedstämd. Va? Och det där har vi inte överhuvudtaget funderat på hur vi bäst kan hjälpa patienterna.
Många frågor helt enkelt. Det här är P1-debatt. Idag talar vi om alkoholens kostnader och konsekvenser. Olivia, vår chattchef, har vi fått in något intressant på chatten av våra lyssnare?
Ja, men det är mycket intressant. En del vill förbjuda alkohol helt eller införa någon slags ny motbok med tydliga konsekvenser om man dricker för mycket. Men det som jag tyckte var starkt var Vera som delar med sig av sin historia, att hon dricker nästan varje kväll, 75 centiliter ungefär, och är väldigt rädd för att glida in i ett missbruk. Hon känner att hon har under kontroll.
Men 75 centiliter, vad då dricker hon?
Det är oklart.
Ja,
det är,
och hur gammal är Vera?
Har några år kvar till pensionen.
Okej, vad säger ni? Jag måste bara snabbt fråga forskarna. 75 centiliter per kväll, vad är man då?
Sök hjälp.
Ja, sök hjälp, Vera, sök hjälp. Och där fick du också en applåd. Lycka till. Tack så mycket, Olivia. Hade du någonting mer som du vill addera?
Nej, inte just nu. Man får gärna skriva mer på chatten såklart.
Skriv mer, del av era erfarenheter, synpunkter eller förslag. Johanna Jupiter, du är ansvarig för HBTQ-frågor på Socialstyrelsen. En färsk rapport från april från er om psykisk ohälsa visar att en del av HBTQ-gruppen är extra utsatt för att hamna i riskbruk av alkohol. Vilken del i gruppen gäller det här?
Ja, ett tydligt resultat ifrån studien, det är ju att vi ser att kvinnor i samkönade äktenskap har en ökad förekomst när det kommer till beroende och riskbruk. Och det här ligger egentligen i linje med tidigare studier, kvalitativa studier, enkätstudier där vi har sett det här tidigare. Men nu vill vi se det här i våra register. Och det enda sättet egentligen är då att gå till register för att få kvantitativa data, att gå till register om samkönade äktenskap. Det är därför vi pratar om samkönade äktenskap här. För att kunna få hårda data på hälsan hos HBTQ-gruppen.
Men hur stora skillnader rör det sig om egentligen?
Ja, just på den här delen så såg vi ju ganska stora och alarmerande skillnader. Nästan 3 gånger högre bland kvinnor i samkönade äktenskap jämfört med kvinnor i olikkönade. När vi tittar på gruppen 30-åringar, 30-åriga kvinnor, den unga gruppen här då, så var det nästan 6 gånger högre, alltså, om man jämför.
30-åriga kvinnor, homosexuella?
I samkönade äktenskap. I här då, för det är så vi kan mäta det statistiskt. Ja.
Just det. Så det var 6 gånger högre. Vad handlar det här om?
Vi brukar ju prata i termer av minoritetsstress. Det vill säga att liksom det är den stress som minoriteter utsätts för i form av diskriminering och stigma. Att det här kan vara då ett sätt att hantera den stressen. Det vi ser också i den här studien är att kvinnor i samkönade jämfört med män i samkönade äktenskap har en lägre användning av psykofarmaka, vilket kan antyda att det här rör sig om en typ av självmedicinering.
Självmedicinering. Mm. Men åh, vilket bra ord. Minoritetsstress. Mm. Det är inte varje hör man hör det ordet. Vad intressant. Men vad kan man använda sån här kunskap till? Vad kan man göra?
Ja, men det är ju såklart jätteviktigt att kommuner och landsting fortsätter det HBTQ-främjande arbete som pågår. Kanske även inspireras till att göra preventivt inriktade insatser. Det är verksamheter som har hört av sig till mig och sagt vad bra, nu har vi statistik på att vi ska fortsätta jobba med de här frågorna, bemötande frågor och så vidare. Också att få in det här perspektivet både i policy och strategier och ANDTS på lokal nivå och också på nationell nivå. Så att det här inte bara blir siffror i personliga siffror i statistiken så att säga.
Tack så hemskt mycket Johanna Jupiter från Socialstyrelsen. Nadja Karlsson, du leder vinprovningar på Vin- och spritmuseet och kan en del om vår historia när det gäller alkohol. Det är ju arbetarnas dag idag.
Ja. Jag måste bara rätta spritmuseum om jag ska vara lite stingslig.
Vad ska jag göra?
Ja, vin och sprit, men det har ingen betydelse.
Det heter spritmuseum. Ja, just det. Ja.
Viktigt.
Ja, det är jätteviktigt. Nadja, berätta. Alltså, hur kommer det sig att Sverige var en del av det så kallade brännvinsbältet, undrar jag?
Ja, det är ju att man har väl många funderingar varför skandinavier och ryssar och vissa folk har druckit mycket mer. Men det är ju... Det har funnits, man kan säga att man ser en linje då nere vid Medelhavet, så har man en helt annan syn på alkohol, och det är ju kulturella aspekter från början, tror jag, som också har gjort att vi har på olika sätt sett på alkoholen. Och sen så har vi haft, när vi väl fick tillgång till brännvin hos oss, då liksom är det en ganska stark alkohol om du jämför med vinet nere vid Medelhavet, och den har ju varit mer, ja, det är ju mer en super dryck till skillnad från vinet, som många gånger i alla fall, inte alltid förstås, men har klassats mer som en kombinationsdryck med mat.
Ja, vi ska prata mer om detta. Hjärtligt välkomna, det här är Peter Batt, Alexandra Pascalido heter jag, glad första maj. Det handlar idag om alkoholens kostnader och konsekvenser så här dagen efter Valborgsfirandet. Och vi alkotestar Sverige 2016. Och jag tänkte fortsätta med dig från, du leder ju vinprovningar på Spritmuseet, ska jag säga, Nadja Karlsson. Historiskt, alltså varför dricker svenskar som de gör?
Ja, vi är det som vi diskuterade förut, det här med vodkabältet. Och spriten kommer till Sverige på allvar någon gång vid 1600-1700-talet. Och sen så inriktar vi oss ett liv med spriten i ena handen helt enkelt. Så att 1700-talsmänniskan levde inte särskilt länge, utan det är ett stort missbruk. Och det är klassiskt också om man vill... Ja, men bestämmer över ett land så är det ju rätt bra att ge dem mycket sprit, för då blir de rätt lättillgörliga.
Var det så att arbetarna fick betalt i sprit?
Ja, det har ju absolut hänt. Och, det, så att vi levde väldigt starkt med alkoholen. Sen kom 1800-talet och industrialismen, och det innebär ju att man flyttar massa folk. Och vid denna tid har man lärt sig göra sprit på lite mer effektivt sätt, så då dricker vi som bara den. Då är vi jättefulla, kan man säga, i början på 1800-talet. Sedan någonstans då så växer den här folkrörelsen, nykterhetsrörelsen, som växer till då i början på 1800-talet. Och det är faktiskt en av våra första folkrörelser som drar igång det här. Liksom. Att man ser ju, det kostar ju för mycket i samhället helt enkelt. Mm. Och inte tala om det personliga lidandet förstås. Men om man ser på samhället så mår det ju inte bra av att folk är fulla hela tiden. Och man ska sköta jobb och sånt, det funkar inte.
Det finns mycket man kan säga. Tack så mycket, Nadja Karlsson. Vi ska ju ta upp olika ämnen här i P1-debatt den här sista timmen vi har kvar. Och ni är hjärtligt välkomna att höra av er. Hashtaggen är P1-debatt. Och vi ska också dyka ner ett par färska exempel från alkohol. Så till exempel så kan vi nämna tre allsvenska fotbollslag i Stockholm har kommit fram till att var tionde besökare på deras matcher är klart berusad. Och en ny rapport från Socialstyrelsen visar att unga kvinnor i HBTQ-sfären tillhör en riskgrupp när det gäller alkohol. Och i Uppsala så ställde man upp fylletält utanför Akademiska sjukhuset i helgen för att ta hand om fulla studenter under Valborg. Ja, och ni har ju alla sett dem, de fulla ungdomarna på bästa sändningstid och alla dessa vinprovningar och kändisviner och lådvinsalkisar och så vidare. Allt detta ska vi diskutera. Men först, mina damer och herrar, så vill vi bjuda på lite fantastisk skönsång, nämligen stjärnan Elias. Varsågod.
Tack så mycket. Falling, we are falling now. Where it's written down, they are falling now. With the lies they will hurt you, hold on. Human kindness to say you, you better hold on. Let's start a revolution. With the crown on your head, the resolution written on your hand. With the lies they won't hurt you no more. Human kindness to say you no more. Tack så mycket.
Det var Elias. Tack så hemskt mycket. Helt fantastiskt. Du har Elias i P1-debatt och du kan också vara med. Du kan komma hit. Det finns, vi har mer än en timme kvar och du kan också twittra, facebooka och höra av dig på en massa olika sätt. Här har vi bland annat folkhälsoministern Gabriel Wikström och ja, vi har en massa fantastiska gäster. Alkohol är dagens ämne och kanske är det så att vi pratar öppnare om det idag, om hur det var i hemmen och hur man hade det. En av dem som bröt den här tystnaden är du, Hillevi Wahl, författare och journalist, och du skrev redan 2007 boken Kärleksbarn om din barndom som luktade utslaget vin, urin, spyor, en drabbande bok om alkoholist barnets inferno. Vad minns du mest? Just nu,
ja, det där går ju vågor, men det var ju precis, alltså på ytan, du pratar om det här med ytan, hur man ska se det, på ytan såg det ju perfekt ut. Då var ju mamma chefsekreterare, välfungerande, vacker, pappa var journalist, aktad journalist, alltså, och, så på ytan såg det ju väldigt bra ut. Det var ju inomhus som det var ett inferno, och det var ju de här ständiga grejerna som man aldrig kunde förutse. Det var de brände, min mamma brände mina händer på spisen för att liksom, få mig att akta mig för spisen. Det var, min mamma försökte ta livet av sig i princip ja, jätteofta. Så att det var också såna här tidiga grejer som jag...
Som du fick se som barn?
Ja, oh ja. Alltså det var så man hanterade känslor. Man försökte ta livet av sig. Alltså så, min, alltså,
på
det
vilket är just, sätt gjorde
ja, men det som vi pratar om här. Va? Alltså alkoholism, all form av missbruk är ju en form av självmedicinering. För man är så sorgligt illa rustad så att man kommer inte på någonting bättre att ta till när livet svider verkar. Och min mamma var ju säkert, kan jag säga idag när jag läser Kärleksbarnet med nya ögon, att hon var ju säkert bipolär, borderline, förmodligen också viss form av narcissism. Jag är ganska säker på. Min pappa hade depressioner. Så det, man, det som händer och det som jag gjorde är att man ärver en känslighet. Och de hade, vi ser ju där liksom led efter led. Va? Alltså jag pratade om Sanna Lundell också som var med i Djävulsdansen i tv. Som just det här medberoende. Att, alltså det går, många av oss ser att det är generation efter generation efter generation efter generation. Och det är ju att man ärver en känslighet, en sårbarhet både som människa. Alltså allting går rakt in. Och det är så viktigt för oss att få den här vilan, alltså det är så himla mycket då. Får man inte den vilan så är det så lätt att man tar till artificiell vila i form av alkohol eller mat eller droger eller vad det är. Och sen har vi också den här sårbarheten här som är nerver, att man går igång direkt på drogen, direkt man blir lugn, man blir en, får den här kicken eller vad. Så det var ju det, och min mamma i hennes bipolaritet där var ju väldigt oberäknelig, och sen var det perioden när det fungerade, men just det jag minns det väldigt tydligt just nu eftersom jag har varit och pratat med barn som är i låg stadieåldern, hur jag liksom som liten låg och övade mig på att mamma skulle vara död när jag kom hem. Att hur ska det kännas att gå till skolan när hon är död? Hur ska det kännas att gå till affären när hon är... Alltså jag övade för att jag på något sätt, för jag trodde att jag var helt ensam. Jag gick ju i 9 år i min grundskoleklass och trodde att jag var helt ensam. Och nu när vi träffas så ser vi att det var halva klassen som hade det, som jag hade det.
För du berättade inte för de andra.
För det var så skambelagt. Yeah.
Och hur såg deras drickande ut?
Mina föräldrar, ja men det var, man visste aldrig riktigt. Jag brukar gå ut och kika så här på skolgården om bilen stod hemma, för då visste jag att var bilen hemma, då var det risk för att persiennerna var neddragna och att det var, då hade liksom solen gått i moln och då var flaskorna där ute. Så att det var, och det var ju inte bara mina föräldrars drickande som jag måste parera, utan det var ju de människorna som kom hem då. Alltså när mina föräldrar hade de här perioderna, så drog de med sig människor som inte var så beräkneliga heller. Jag har ju flytt från minst 10 våldtäktsförsök.
Och de, det var det här att man såg. Och du, hur gammal var du då?
Vi tar... oh, gud, det var ända sedan jag var liten. 10 år var ett som jag har beskrivit ganska ingående i Metro. Och då flydde jag faktiskt, och då kom jag inte hem på flera veckor. Men då var det återigen att du sa att du måste hem till din familj. För att,
även om din familj var den du flydde ifrån.
Och det jag kan tycka är att det är inte så konstigt om det är en fungerande familj, höll jag på att säga. Men alltså min mamma, hon var, har jag nu sett i efterhand, hon var inne på torken då på alkohol och sönder 28 gånger för liksom, hon var, vet, hon hade, jag säga, klippkort på psyket. Och ändå var det aldrig någonsin en enda människa som frågade hur jag hade det. Och det är så det är fortfarande idag. Vi har ju 100 000, enligt Junis rapport, Junis i UGT-NTOs ungdoms, de gör en så här årlig rapport hur det ser ut. De frågar alla kommuner i hela Sverige, hur ser det ut i era kommuner? Och då vet man också, SKL vet, Sveriges kommuner och landsting vet, att vi har 100 000 barn idag som har föräldrar som är aktuella inom missbruks- eller beroendevården. Alltså 100 000 barn idag har föräldrar som är aktiva. Och av dem får alltså 2290 barn någon form av stöd i en stödgrupp som till exempel Olives. Mm. Så det är ingen som frågar. Fast man vet att de här föräldrarna finns. Och då frågar man inte ens, hur har dina barn det?
Mm. Och de här mardrömsberättelserna har ju du nedtecknat i Kärleksbarnet. Vad hände när den kom ut? Vad har du fått för reaktioner?
Då var jag livrädd, för jag trodde att får man verkligen berätta såna här saker om sina föräldrar.
Levde dina föräldrar när du skrev?
Nej, de var döda. Jag tror inte jag hade kunnat skriva den om... Kärleksbarnet börjar med att min mamma hittas död. Hon låg död i 4 månader innan de hittade henne. Grannarna ringde, det luktade. Ja, precis. Så att, och då börjar min resa för att ta reda på vem...
För du hade ingen kontakt med din mamma, varför låg hon död i 4 månader?
Ja, precis. Så att jag hade sagt av all kontakt, för hon var så sjuk. Hon var väldigt sjuk. Pappa hade jag däremot kontakt med ända tills han dog i cancer. Då. Så att de dog 1999-2000 där.
du bröt med din familj på grund
ja,
av deras...
Ja, med min mamma var jag tvungen att bryta. För
varför?
Att hon, ja, som jag berättade i Djävulsdansen, SVT-serien, så var jag... Alltså,
alla har inte sett den.
Nej, det var en dokumentärserie om medberoende. Och i just den... det som hände till slut var att jag var så förtvivlad över min mammas missbruk så att jag höll på att slå ihjäl henne med en stekpanna. Och då insåg jag att jag var tvungen att ta mig ur situationen och bryta helt, för att annars skulle jag förstöra mitt liv också. Så var det. Men sen har det ju här varit en kamp för mig hela livet. Jag fick ett eget matberoende, matmissbruk, som jag trodde var mitt eget fel. Men det vet man ju nu, att det är väldigt vanligt bland
missbruk. Att när beroendegenen också är ärftlig.
Ja, men hur gör man? Jag visste ju inte, jag hade ju inga redskap. Hur gör man när livet svider och verkar? Det här längtanshålet som jag pratade om. Mm.
Det här att du vågar prata om det och också på det här sättet som är oerhört både modigt och rakt. Vad gör det med dig?
Ja, så jag tror att vi måste prata om det här som om det vore fiskpinna till middag, brukar jag säga, för så vanligt är det. Jag brukar använda siffrorna att vi har alltså 1 miljon människor då som har någon form av beroendeproblematik, och sen kan man ju ta 3-4 stycken runt omkring dem som är närstående, och då är vi uppe i halva Sverige, och då fattar vi hur vanligt det här är. Och då handlar det inte om vi och dem längre, utan då handlar det faktiskt om att vi allihopa, det här handlar om livet, om att vara människa, och hur gör vi? Liksom?
Du berättar ju om dina föräldrar, de verkar också vara väl situerade och etablerade i samhället och journalister och så vidare. Men på vilket sätt ser du det här klassperspektivet i drickandet?
Alltså det här är ju en av de mest demokratiska sjukdomarna som finns. Det går tvärs igenom alla. Så det är bara våra för... Det var ju, jag frågade ju min... på en av mina föreläsningar så kom min gamla dagisfröken dit och hade läst boken och efter 40 år. Och då frågade jag det här som alla frågar som läser just Kärleksbarnet. Hur kom det sig att ingen reagerade? Eftersom mammas uppenbarligen var så sjuk. Och då sa hon, ja, jag var så ung. Och sen hade du ju så fina kläder. Alltså det är våra egna fördomar vi måste göra upp med här. För jag ser de flesta som är de här känsliga människorna. Det är ju liksom inom reklambranschen, journalister, dramatiker, psykologer, präster. Alltså det är här vi ser de flesta. Så det är ju,
de här som också ofta bjuds på bubbel på jobbet. Och det är AV och allt som det heter. Precis. Och som inte är särskilt vanligt om man är lokalvårdare. Det är inte så ofta. Men du, jag tänker också allt det här Instagram-flödet av vinglas och kändisviner och reklamen. Och ja, du vet, fredagsmysen i morgonsoffan. Under alla vinprovningar. Vad tänker du om detta, du med din bakgrund och dina upplevelser?
Jag tänker flera saker. Alltså jag är inte så intresserad av vinglas emot, måste jag säga. Men däremot, det är mer nästan provokativt. Men däremot så kan jag tycka att det är jättekul att det kommer serier som Djävulsdansen. Att vi har massa podcast nu som heter Fyllepodden och Medberoendepodden. Alltså vi pratar om det på ett annat sätt. Och det tror jag är ganska häftigt. Och sen, jag som då har börjat träna här på gamla dagar, jag märker ju hur många som skippar alkoholen för att de märker själva hur mycket fortare de springer när de inte har druckit kvällen innan. Så att jag tror vi måste prata om det här från alla möjliga olika vinklar, inte bara kanske ur barnens perspektiv.
Och vi ska träffa en som skippar spriten och vinet, Wassima Ayad, som är DJ som hänger på nattklubbar alldeles strax. Och vi ska höra dig snart. Ja, ni vet det här med alkoholreklamen. Hur påverkar den oss egentligen? Summan som läggs ner på reklam för alkohol har gått från 8 miljoner kronor år 2000 till 1,4 miljarder per år. Alltså så stor skillnad på bara 15 år. Fram till 2003 så var alkoholreklam förbjudet, förutom då för lättöl och alkoholfri öl. Mattias Grumström, du har en titel som alkoholgranskningsmannen, du jurist. Vad är det för något?
Det är en funktion inom näringslivet som tittar på den alkoholmarknadsföring som görs och ser till att den följer reglerna.
Ja, så vad säger du om alkoholreklamen?
Ja, vad ska jag säga om den? Jag säger att den är absolut nödvändig. Den är strikt reglerad i Sverige. Vi kan se att den, som du sa, har gått från... Det har funnits alkoholreklam före 2003 också, men på riktigt från 2003 till 2014, från... ungefär 80 miljoner upp till 1,4 miljarder. Under samma år så har antalet serveringsställen i Sverige ökat och totalkonsumtionen enligt CN har gått ner.
Mm. Men du, har du stoppat någon reklam?
Ja, det är klart jag har.
Jaha, det är klart. Och på vilket sätt är det så klart? Vad har du stoppat för reklam? Kan du ge oss ett exempel?
Allt möjligt. Häromdagen så påpekade jag att... En Instagram-bild inte utformad som den ska vara, eller en tidningsannons. Eller en...
Till exempel, vad var det för fel på dem?
kan visa bild på något som man inte får visa bild på, eller man beskriver det på ett olämpligt sätt. Man...
Men kan du förklara för oss vad som är ett olämpligt sätt?
Alkoholreklam i Sverige ska vara saklig. Den ska vara inriktad på att berätta om produkten utifrån tanken att du går in på Systembolaget. Du ser ett antal tusen flaskor framför dig och du ställer dig kanske den ganska relevanta frågan, vilken ska jag välja? Mm. Utifrån att jag ska äta det här eller jag tycker om det här, vilken ska jag välja? Och då måste producenten kunna berätta det, att min produkt kommer härifrån, kostar så här mycket, smakar så här och passar till det här.
Men känns det inte konstigt för dig att både hävda att reklam inte gör att produkten säljer mer och samtidigt ska väl reklam se till att just alkohol säljer mer? Alltså det låter som en, det låter motsägelsefullt.
Ja, men man måste dela upp frågan i det läget, för att du får göra skillnad på totalkonsumtion och val mellan produkter. Du går in på Systembolaget och har valt från början att jag ska köpa ett vin idag. Du vet inte vilket, du har sett en annons, det här verkar bra, jag väljer det vinet istället för ett annat.
Okej.
Det handlar väldigt mycket om att skifta marknadsandelar när man så att säga redan har bestämt sig. Etablerade produkter, då har reklamen den funktionen.
Jag förstår. Johnny Mostacera, du är ordförande i IOGT-NTO. Du menar att reklam visst ökar vår konsumtion?
Ja, framförallt så finns det ju risk att man sänker debutåldern för ungdomar genom alkoholreklamen. Och sen naturligtvis, den driver på den alkoholnorm som vi har i Sverige som redan är väldigt stark.
Mm. Ni vill ju ha helt nyktert, va?
Ja.
Varför det? Varför är ni så himla hardcore?
Ja, men det är ju så, vi är en organisation som Nadja pratade om här tidigare, som startade som en reaktion, som en motreaktion mot det myckna supandet i slutet på 1800-talet. Och vi har hållit fast vid vår idé. Vi är en organisation som är solidariska och demokratiska och jobbar hårt med de frågorna. Men vi anser också att nykterheten är en bärande del i vårt arbete för en bättre värld. Och därför så håller vi fast vid det. Så att det är helnykterhet som gäller.
Men de allra flesta hävdar ju att de klarar av att dricka lite lagom.
Ja, fast så är det ju inte. Och det har vi hört många vittnesmål om här under den här sändningen bara. Så att därför så krävs det lite andra saker också. Det krävs ett styrinstrument, och där har vi politiken, alkoholpolitiken, som är med och påverkar drickandet i Sverige och för att hålla ner konsumtionen och hålla ner skadorna med det.
Men om ni liksom, om man ska gå ut och ta i så med nävarna och ta i så mycket som ni ändå gör, är inte det här någon typ av moraliserande, att ni går ut och svingar mera pekpinnar och att ni på det sättet inte litar på vuxna människors förmåga att själva avgöra?
Det är precis så som våra motståndare vill utmåla oss att vi är.
Jag låtsas ju just nu att jag är.
Precis. Och så är det naturligtvis inte, utan det handlar om folkhälsa och det handlar om de problem som vi har i samhället som vi faktiskt kan påverka med ganska enkla medel. Och vi har alla styrinstrument för att påverka konsumtionen i Sverige. Det är bara för våra politiker att använda dem och våga använda dem. Och bredvid mig här står ju Gabriel som säkert kommer få den frågan.
Gabriel Wikström, Folkhälms. Ja, han ska också få en fråga, absolut. Han ska inte bara stå här och se snygg ut. Men du, jag tänker att jag vill höra alkoholgranskningsnämnden, eller mannen kanske du heter, Mattias Grundström. Har du något att invända mot nykterhetsrörelsen?
Nej, inte mot själva nykterhetsrörelsen, men väl mot deras sätt att presentera budskapet, ärligt talat. För det tas som en sanning att ingen människa kan kontrollera sitt drickande. Jag är inte läkare, men jag tror faktiskt inte på det. Nummer två, om det vore så att reklamen drev totalkonsumtionen, då borde man, om det går från 8 miljoner till 1,4 miljarder, inte se en siffra som går neråt. Det är fullständigt självklart för mig. Sen bör man också titta på, det finns säkert vissa delar i andra länder som är oreglerade, där man ser att viss marknadsföring kan ha en påverkan. Sverige är välreglerat, vi tar det. Den allra, allra största påverkan, det är tillgängligheten. Det är, vi har ett detaljhandelsmonopol.
Mm. Vad säger Johnny Mostacera? Vad svarar du på det, ordförande i IOGT-NTO?
Precis. Det är väl klart att alkoholreklamen driver på konsumtionen också. Och vi har ju sett det sedan 95 när vi kom med i EU, att alkoholkonsumtionen har ökat sedan dess. Dessutom så har konsumtionen också ökat sedan 2003 när reklamen blev fri igen från att ha varit totalt förbjuden tidigare.
Mm. Men du, ska vi inte passa på att reda ut vad egentligen står i IOGT-NTO för, alltså det här namnet?
Ja, IOGT-NTO, det är ett varumärke, det är alltså namnet på organisationen, det har ingen annan betydelse.
Nej, men vad står det för, akronymen?
Från början så var det Independent Organization of Good Templars och Nationaltemplarorden NTO. Det var två organisationer som slogs ihop 1970.
Och vad var det för organisation? Var det religiöst?
Nej, det var ju två nykterhetsorganisationer som levde parallella liv som sen slog samman 1970.
Okej. Okay. Ja. Hur ser nykterhetsrörelsen ut idag?
Ja, vi har massvis med medlemmar. Vi har över 30 000 medlemmar som organiserar sig i nykterhetsrörelsen. Vi har de medlemmar som har varit nyktra sedan födsel. Vi har de som har kommit in till oss som har haft ett
missbruk. Nyktra sedan födsel, det låter väldigt roligt. Jag tror att de flesta kan enas kring...
Ja, men att alla håller inte vid att vara nyktra sedan födsel. Utan vissa av våra medlemmar har också ett missbruk bakom sig som de har lämnat. Och jobba med det som vi kallar för vår kamratstödsverksamhet.
Det jag upplever i mina kretsar är att det börjar bli lite trendigt att vara nykter.
Det börjar det bli. Och det handlar mycket om, som Hillevi var inne på också, om träning och att man är mån om sin kropp och man vill liksom prestera bra. Så.
Ja, och vi ska ju snart få höra en jättetrendig människa, Wassima Ayad. Men du ska inte få prata än, utan nu ska vi släppa in här folkhälsoministern Gabriel Wikström. Du är socialdemokratisk minister. Du har precis demonstrerat. Första majtalet har du gjort. Två olika orter i Sverige och du har ansvar för sjukvård och folkhälsofrågorna. Vad står det i den här strategin egentligen? Alltså, vilka är era viktigaste punkter när det gäller alkoholpolitiken?
Den strategi som vi har som heter ANDT-strategin, som i sig är en förkortning för just alkohol, narkotika, tobak och doping, så skulle jag vilja säga att det viktigaste med den strategin är just att vi har sammanfört de här fyra områdena och att vi har mål som är gemensamma för alla de här områdena. För det gör att man får mycket lättare när man jobbar med den här frågan från länsstyrelse, kommuner men också det civila samhället, att kunna samordna sina insatser, att kunna veta vilka mål man jobbar och strävar mot, och det blir också lättare att hitta samarbeten med andra typer av aktörer. Mm. Så det skulle jag vilja säga är den stora poängen.
Men du vet, i första timmen så sades det här i P1-debatt att du borde ha höjt, eller ni borde ha höjt alkoholskatten ännu mer. Varför gjorde ni inte det?
Det är ju alltid en avvägning när vi höjer den här typen av skatter. Därför att det handlar ju i första hand om att kunna... Jag skulle vilja säga att anledningen till att höja skatten nu, det handlar om att kunna ligga med jämna steg med övrig prisutveckling och så vidare i samhället. Och naturligtvis hoppas vi att vi ska kunna få på det sättet också få ner konsumtionen. Men samtidigt så vill vi inte avskräcka människor att man får en flykt ifrån till exempel Systembolaget till att man privat importerar mer alkohol. Och det är alltid en balansgång.
Hur dricker du?
Ja, det beror på när.
Nej. Ja, du dricker inte.
Jag dricker alkohol, absolut. Men jag tror nog att jag är ganska måttfull. Jag är framförallt uppvuxen i ett hem där det inte fanns alkohol vare sig vid stora högtider eller vid vanliga helger. Så jag kom nog igång och började dricka alkohol ganska sent. Tack vare det. Och det visar väl på betydelsen av att också diskutera alkoholnormen. Alltså kan vi hitta fler tillfällen och fler sammanhang där alkohol inte serveras eller där man åtminstone får betala för sin alkohol, så tror jag att bara det kommer att leda till att vi får en andra konsumtionsmönster.
Johnny Mostacero, du från IOGT-NTO. Vad har nykterhetsrörelsen för kritik eller krav på ministern?
Det finns ju ganska mycket som vi har synpunkter på, men det är faktiskt glädjande att Finansdepartementet har föreslagit en alkoholskattehöjning nu till 2017. Det tycker vi är jättebra. Det är ännu bättre att de också motiverar beslutet med att det handlar om att man vill sänka totalkonsumtionen och därmed också skadorna. Så det är glädjande. Sen önskar jag, när det gäller ANDT-strategin som Gabriel nämnde här, att man också får in totalkonsumtion, alltså måttet totalkonsumtion, som ett mått på som man kan mäta av, alltså som en indikator på om man lyckas med det man vill genomföra. Mm. Så det är väl det första medskicket till Gabriel, totalkonsumtionen som en indikator.
Ja, tack så mycket. Gabriel, vad vill du svara på detta?
Det går ju alltid att göra mer, men just när det gäller strategin, eftersom den kommer att verka under en begränsad tid och sen så ska man göra ett förnyelsearbete och ta fram en ny sen, så har vi valt att ha mer operativa mål. Och vi ser alltså att sänka totalkonsumtionen är naturligtvis väldigt viktigt, men vi ser det som ett väldigt övergripande mål för egentligen alla insatser vi gör, både inom strategins område men också utanför den.
Du får också, Mattias Grundström, alkoholgranskningsmannen, du får också komma med något, om du har någon kritik och krav, kort.
Ett,
utgå från fakta, inte från känslor. För det här är en fråga då vi har hört idag som rör upp hur mycket känslor som helst och det är helt naturligt. Men utgå från fakta, utgå från Sverige. Och framförallt gör någonting åt alkoholen som kommer illegalt, som är den som barn och ungdomar får tag på. Det är fan viktigare.
Mm. Vad säger ministern om detta?
Ja, det gör vi ju också. Vi förbereder just nu en lagändring som handlar om distansförsäljningen av alkohol till exempel. Och vi har ju naturligtvis nära kontakter med både tullen och polisen och andra delar av samhällssfären som är viktiga i det här arbetet. Men jag tror att vi måste diskutera alkoholen ur ett helhetsperspektiv. Det har inte bara att göra med möjligheten att till exempel köpa svartsprit, utan det handlar också om alkoholnormen, det handlar om hur vi pratar om alkohol generellt. Det handlar om marknadsföringen definitivt. Och en viktig aspekt när det gäller marknadsföringen, det är ju att, jag menar, fortsätter den trend som vi har sett nu under ett antal år, så kommer ju större andel av till exempel de stora tidningarnas intäkter att komma från alkoholreklam. Och då kan man ju fundera i en tid när vi ser allt mer sponsrat material i form av artiklar och annat, var kommer vi då hamna någonstans? Mm. Så jag tror att det är viktigt att diskutera marknadsföringen, och här skulle jag vilja göra mer och gå längre för att kunna begränsa den. Mm.
Du vill minska hälsoklyftorna i landet, har du också sagt. Hur ska du göra då?
Ja, det är ett jättestort arbete, för vi vet att de flesta hälsoklyftorna, de beror ju på faktorer som vi normalt inte ser som liksom, när man pratar hälsa så brukar man tänka på sjukvården eller traditionell folkhälsopolitik. Men här vet vi att vad vi gör i skolan, hur många elever som kommer att gå ut med godkända betyg, enorm betydelse för hälsoutvecklingen under hela livet. Vi vet att om man har ett jobb eller inte betyder väldigt mycket för hälsoutvecklingen och så vidare. Så vi behöver inkludera alla politikområden för att sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Och det gör vi nu. Vi har en kommission som arbetar som just ska titta på politiken i sin helhet och föreslå reformer både på kort och medellång och på lång sikt för att komma åt detta problem. Och då är det klart att det är väldigt intressant att prata alkohol utifrån de klassskillnader som finns. Och, jag menar, vi hörde nyss här, du sa att vi gjorde ingenting för att du hade så fina kläder.
Hillary Wahl,
och jag tror att det är just det som är ett problem många gånger. Att alkoholmissbruk må vara demokratiskt på så sätt att det finns i alla samhällsklasser. Men hur man sen hanterar det och hur det bemöts från omgivningen, det är väldigt olika beroende på vilken samhällsklass det uppträder i.
Just det. Förra timmen så nämnde Sven Andreasson att primärvården borde kunna ge fler en första behandling när beroendet inte gått så långt och så man som patient kanske berättar om ett sug eller beroende som tagit över tillvaron. Ska primärvården bli bättre på att behandla i första skedet, tycker du?
Ja, det tycker jag. Och vi vet ju att när vi har gjort utvärderingar att just alkohol och alkoholproblematik är någonting som primärvården ofta upplever att man har väldigt lite kunskap om och inte riktigt kan hantera. Och det vet vi från andra områden att om man har lite kunskap inom vården på ett visst område, då frågar man inte rätt frågor och man kanske hellre hoppar över det, för man vill liksom inte visa sig okunnig inför patienten. Och här har vi ett annat arbete på gång som rör hela spektrat kring psykisk ohälsa. Vi vet att ska vi komma åt problemen med psykisk ohälsa, då räcker det inte bara med att satsa på en specialiserad psykiatrin, alltså de riktigt svårt sjuka. Utan vi måste satsa på tidiga insatser, det vill säga primärvården, och vi måste jobba mer förebyggande. Och det är intressant det vi nu gör här, för här kopplar vi väldigt tydligt en del av insatserna till just beroendeproblematik. Både när det gäller alkohol och när det gäller narkotika och andra substanser. Mm. Och det tror jag kommer att hjälpa till för att sprida kunskap inom primärvården och naturligtvis hjälpa fler människor.
Mm. Vi talar ju också ofta om när vi talar om klass, så talar vi också om väldigt många människor som är socialt utsatta på väldigt många olika sätt. Och jag tänker, ni har ju en minister som är ansvarig för socialtjänsten och så finns ju du som är ansvarig för folkhälsan och sjukvården. Skulle det inte vara enklare om du hade alla de här frågorna?
Ibland kan man tycka det, men ganska ofta så kommer jag fram till att det skulle nog inte göra min vardag enklare. Och det skulle vara svårare att prioritera på
men
viktiga frågor.
De här frågorna går ju ändå ihop, menar jag.
Det gör de, och det är därför som vi båda, det är Åsa Regné som du pratade om, att vi båda sitter på Socialdepartementet och att vi har väldigt mycket kontakt med varandra. För vi måste samarbeta för att komma åt mycket av den problematik som finns. Jag för min del tror ju att när det gäller beroendeproblematik så skulle hälso- och sjukvården kunna göra mer. Vi har ju tagit viktigt steg när det gäller narkotikaområdet där vi nu kommer att ändra lagen så att vi kan få tillstånd fler sprututbytesprogram över landet. Och det tycker jag är en viktig signal som också går till hälso- och sjukvården, att ni måste ta ett större ansvar. Och det gäller naturligtvis också på alkoholområdet.
Mm. Tack så mycket så länge. Olivia Wikström, vår chattstjärna här. Vad säger de på vår chatt? Har de någon fråga, någon synpunkt?
Ja, men det finns mycket att prata om verkligen. Jag fastnade lite för en grej som Mikaela skrev. Hon tyckte att man skulle ha en lagstadga kring att anhöriga ska få hjälp efter då att man har upptäckt ett beroende. Ska man kunna göra det?
Ska man kunna göra det, folkhälsominister Gabriel Wikström?
Jag tror inte egentligen att man behöver stifta en ny lag, för även om vi stiftade en ny lag imorgon dag så skulle inte den hjälpa, utan vi måste sprida mer kunskap inom primärvården. Det måste bli tydligare att man har uppdrag att också jobba med den här typen av problematik. Och framförallt så måste vi sprida metoderna. Där ligger vi fortfarande bara i begynnelsen många gånger. Jag har en väldigt nära anhörig som just är i sin tur anhörig, eller vi har en gemensam anhörig som har alkoholproblematik. Och som då går till en klinik här i Stockholm och får hjälp då som anhörig. Men det är en väldigt snäv verksamhet. Den behöver byggas ut mera. Och det är framförallt där vi behöver satsa nu, inte på ny lagstiftning.
Hillevi Wahlkort, du har en kommentar.
Ja, med tidiga insatser så tycker jag att man ska börja skolan och förskolan och prata om det här. Och barn har ju jättestort behov av att prata om alkohol. Jag pratade med en 8-åring som inte hade några alkoholistföräldrar alls, men som sa så väldigt klokt, tänkte jag, att de vuxna, de dricker bara för att de ska bevisa för sig själva att de har roligt.
Av barnen får man höra de smartaste.
De vill gärna prata om det, men vi har liksom sagt att det här är en vuxenfråga, det här får ni inte prata om alls, men de har jättemycket frågor, alltså oavsett om de har problem eller inte, de vill prata om det här, och det är där någonstans vi måste börja, att de får prata om det, vad är det här för någonting, hur funkar det, varför blir föräldrar konstiga och så vidare, för det är där någonstans som kärnan är, för att de inte ska behöva må dåligt sen. Där, det är tidig insats.
Gabriel Wikström, tidiga insatser, är ni redo att införa dem eller lagstadga sådana?
Nej, men återigen, det handlar inte om lagstiftning, utan jag tror att vi har all nödvändig lagstiftning på plats. Det handlar nu om att sprida kunskap, det handlar nu om att komma ut till de aktörer som är viktiga. Och här, du presenterar mig som folkhälso- och sjukvårdsminister, jag måste tillägga också idrottsminister.
Oj! Och jag vet.
Idrotten betyder jättemycket, för vi vet att de unga som idrottar, de har en lägre alkoholkonsumtion.
Men Gabriel Wikström, vi vet också att väldigt många tyvärr också kopplar ihop idrottsevenemang med allt för...
Och det var dit jag skulle komma, för vi har ju nyss fått en undersökning från Stadprojektet som är ett samarbete mellan framförallt Stockholmsklubbarna här och också IQ på fotbollssidan, som ju ser att berusningsgraden på läktarna är väldigt hög. Och jag menar, nu när säsongen har dragit igång så ser vi att då är ju allt stök kring läktarna, supporterkulturen, högaktuellt. Jag för min del tror att vi skulle behöva fokusera mer på alkoholfrågan, med på berusningsfrågan. Om vi skötte det här lika bra som vi gör kanske när det gäller stora musikfestivaler eller när det gäller insläpp till dansställen eller vad som helst, så tror jag att mycket av problematiken skulle försvinna. Så jag tycker att det är bra att vi har mer fakta, men nu handlar det om hur går vi vidare, vad kan vi göra för att faktiskt få ner berusningsgraden på läktarna.
Ja, och då har vi faktiskt hjälpt dig och alla andra genom att plocka fram en av förebilderna, nämligen Wassima Ayad som är stylist och DJ. Du är ju på de här stora nattklubbarna och festerna och så vidare. Och du dricker inte. Är det för att du är muslim?
Ja, men först och främst vill jag säga tack Levi för att du berättar din fina historia. Det är så modigt av dig och så nyttigt för oss att veta det. Tack. Och ja, alltså det började med att jag typ var lite rädd för alkohol, och typ nu när jag är 27, då kan jag ändå säga att jag är muslim och försöker avstå från det. Men alltså i tidig ålder så var det inte för att, då ansåg inte jag mig själv typ som muslim, är mer att typ, det var typ en religion som jag växte upp med. Jag hade inte ens en stark anhörig till det på det sättet liksom.
Nej, men jag tänker också att jag funderar att alla muslimer är ju inte heller praktiserande. Och många har ju också en ganska liberal syn på alkohol, ja. Så vissa dricker ju trots att...
Nej, men definitivt.
Drack man hemma hos dig?
Alltså, jag har definitivt liksom växt upp med alkohol runt omkring mig. Och då har vi ändå kallat oss för muslimer. Men min pappa var så här väldigt liberal. Och det är typ ja, många i min släkt med. Förutom min mamma som inte dricker. Och typ. Men det har jag aldrig... Alltså, varför jag avstått från alkohol har jag aldrig handlat om att jag har varit muslim.
Varför har du avstått från alkohol?
Alltså, Först och främst så gillar jag inte smaken. Jag tycker inte om det alls. Och jag tycker inte alls att jag att du behöver... Jag ser hur du nickar. Du håller med dig borta.
Det är flera i publiken som håller med helt enkelt.
Men det är inte så gott liksom. Jag tycker typ att det är en lögn. Alltså, så för om jag skulle börja dricka så är det typ Bacardi. För det typ smakar som läsk.
Nu ska vi inte göra alkoholreklam. Det här är det och public service. Så att, vi bjöd hit för att du inte dricker. Vi bjöd inte hit för att du ska börja dra en massa alkoholsorter.
Jag skojade bara. Nej, men hur som helst. Nej, men jag gillar inte smaker. Och jag var väldigt... när mina, för jag växte upp i Vaxholm. Och vi var typ de enda blattarna, invandrarna. I vårt hushåll så var det inte så mycket alkohol. Men mina vänner drack ju redan tidig ålder. Alltså 13-åringar som nafsade i deras föräldrars alkoholskap. Vad heter det? Alkoholskap.
Och jag, spritskåp, vinskåp. Jag
precis,
vet inte vad det heter.
Ja, men som rika människor har liksom. Alltså typ så de så här nosade in sig och tog. Och jag såg hur de blev. De var väldigt så här obehagliga. Och jag var lite rädd för den grejen. För att när jag var 13 år så ville jag typ så här kolla på Cartoon Network. Inte, men typ... Men alltså jag var
Cartoon Network?
Men ni vet vad jag menar. Så jag var väldigt sen med den utvecklingen. Och sen när jag var 18 och började gå ut, då kände jag typ att jag hade kommit över den här... vad heter när man är typ 16 år och ska vara trotsig och gå ut och dricka. Det typ kommit över den grejen, så jag kände aldrig så här...
Tonårsrevolten var ingenting
precis
för dig direkt, va?
Och grupptryck liksom så här påverkade aldrig mig. Jag kände aldrig typ att jag behövde eller ville dricka, för att jag typ var väldigt så här dampig och kunde typ så här höras och synas utan alkohol. Så det var inte nödvändigt för mig.
Nu vet inte jag, även om Gabriel Wikström är Sveriges yngsta minister. Hur gammal är du, Gabriel? 28.
Jag är 31 och jag är 31. Faktiskt inte yngst.
Är du inte?
Nej.
Ja, just det. Nej. Hadji Alic är yngre, men du är en av Europas yngsta, hur som helst. Ska vi också säga. Hänger du på nattklubbar mycket?
Ja, det händer.
Jaha, dansar du då, eller?
Ja.
Hur ser det ut på nattklubbarna, Evasima Ayad? Vilka är det som dansar?
Alltså, jag har sett honom där. Ska jag vara inte sansad?
Nej, men vadå? Han blev, alltså, vänta, jag måste bara säga här till er vänner som inte är här på plats att du rådnade faktiskt lite ministern när hon sa att hon har sett dig dansa. Man undrar ju lite hur.
Nej, men du dansar säkert jättebra. Nej, men utom på, alltså...
Nu är du illröd, ska jag säga. Gabriel Wikström.
Alexandra, så kan du inte säga till honom. Du skämmer ju ut honom.
Nej, men det är jättegulligt.
Nej, men i alla fall, för att förklara det på dansgolvet eller när jag står och DJ-ar. Alltså, det är ju skitroligt, för att jag kan ändå känna att det är nice att folk är lite berusade för att komma upp till min naturliga nivå. Jag tycker det är kul. Jag är hellre med någon som är lite lätt berusad än någon som är nykter och tråkig. Och det är
oj,
ju hemskt.
Varför det? Det där lät också väldigt...
Ja, jag vet hur det låter, men det är lite så jag känner i och med att jag tycker typ... Och jag vet att det är bara här i Sverige jag uppfattar det som att folk inte kan roa sig utan alkohol. Stämmer det? Nej.
Nej, men alltså, vi har ju nykterhetsrörelsen här.
Det är en sån kultur, alltså, absolut.
Alla
och det,
mina vänner,
och jag tror att man måste, det är därför som det är så viktigt att hitta de här tillfällena då, ja, men det är kanske ingen som dricker. Alltså, jag var ju tidigare ordförande för Socialdemokratiska ungdomsförbundet, och där har vi ju liksom en strikt linje att där förekommer inte alkohol på kurser eller andra aktiviteter.
Mm. Och vi ledde första timmen, ska jag säga, med en kårordförande som utvecklade ett alkoholberoende på universitetet.
Ja, för de har ju motsatt kultur.
Ja, och vi har Nadja Karlsson här som är vinprovare på Spritmuseet. Alltså, är det så att svenskar inte kan festa utan att dricka?
Nej, men vi har ju det väldigt inbyggt. Det är väl bara att se de här lastbilarna som åker snart. Alltså, jag menar, det är ju unga ungdomar som står och hoppar på taket, och de är ofta i alla fall berusade, och de får egentligen inte köpa alkohol. Det är väl ganska säkert att vi har det inbyggt i vår kultur ganska hårt att vi ska, så fort liksom bli vuxen, det innebär att man ska bli berusad och dansa.
Men
jag
menar,
det är rätt roligt att dansa som det är liksom.
Ja. Jo, men är det så att vi är lite hämmade här i Sverige? Att man inte har någon gud som heter Dionysos som var så här, du vet, dansa på borden och festa?
Nej, jag tror att det är inbyggt i vissa kulturer har vi haft detta sättet. Och jag menar, det har ju historiskt sett att förr i tiden gav man ju alkohol till barn ganska tidigt i Sverige. Det har vi ju gjort liksom, det är inte jättelänge sedan vi gjorde det.
Vad då gav alkohol till barn?
Man hade det som är, man sprit ofta vatten, medicinsk dryck har man sagt. Men jag vet att på mitt museum så hade jag en dam, hon var visserligen rätt gammal, men hon sa till mig när jag pratade om barn och alkohol, ja, det stämmer, min far fick sin första sup hos skomakaren när han var 5 år. Oj, och det är ju liksom, det är att normerna var lite mer på detta sättet. Och jag är ganska gammal nu, men jag har ändå sett lite hur de har förändrats. Att man nu faktiskt ställer frågan lite mer.
Men förstod de då att alkohol hade de så här negativa effekterna på den tiden när man gick till skomakaren och blev full?
Ja, stackars skomakaren. Nej, men visst har man förstått det, men det har samtidigt varit så starkt i vår kultur. Jag menar, det ser man väl om vi har midsommarfest och sånt. Då måste man sitta med där och dricka på något sätt. Mm. Och vi har problem med att någon ställer sig utanför.
Ja, jag har faktiskt lovat en taxichef som jag verkligen hoppas lyssna på det här. Jag lovade honom igår att jag skulle ställa den här frågan. Varför måste svenskar alltid ha nubbet i sillen?
Jag vill också fråga. Ja.
Vad som man vill också fråga dig, varför Nadja Karlsson?
Nej, men det är ju att det finns ju flera skäl till det. Delvis så finns en kulturell grej. Sedan så kan ju många, och jag kan ju faktiskt tycka det väldigt gott med det. Däremot så kan jag tycka det är negativt att det är så mycket alkohol i det. För jag tycker faktiskt det är jättegott med det. Mm.
Vi ska avrunda här, de sista orden går till dig Vassima och dig Gabriel. Så vad vill du säga till alla som lyssnar nu där ute? Du som ändå är en förebild, du har ju du dricker inte, men det verkar ju inte heller vara något så här. Alltså, något du längtar efter eller saknar?
Nej,
eller?
Det gör jag inte. Och det jag vill säga är att inte falla för grupptryck. För att jag tror att det är många som har börjat dricka just på grund av grupptryck. Jag märker typ att den yngre generationen inte dricker så mycket alkohol. Men de är mer drogliberala på ett helt annat sätt. Och ja...
Ja, och det ska vi inte gå in på. Nej. Vi ska inte halka in på nu om det är bättre att småknarka än att dricka. För att det är en helt annan debatt, Gabriel Wikström. Och jag ska inte fråga dig heller om du brukar knarka. Har du några slutord? hur vill du knyta ihop den här säcken? Hillevi Wahl kan också få säga något.
Nej, men jag tycker att det är jättebra att vi har haft den här diskussionen. Därför att vi pratar för lite om alkoholproblematiken. Och det beror ju bland annat på att narkotikafrågan har kanske kommit lite högre upp på dagordningen. Inte minst med de nätdroger som finns. Vi har i och för sig pratat ganska mycket tobak. Vilket jag tycker är bra. Därför att det är ett jättestort problem. Och som delvis hänger ihop med alkoholfrågan.
Jag träffade en liberal ledarskribent här om någon som kallade det för förbudsministern.
Jag tar det som en komplimang, därför att det finns faktiskt vissa områden där man behöver gå längre, och tobak är ett sånt område där vi ser att det kostar 30 miljarder i samhällskostnader, 100 000 insjukna varje år, 12 000 svenska dör. Så det är klart att vi behöver göra mer, men de här förbuden ska ju också användas med förnuft, va? Mm.
Ja. Hillevi Wahl, snabbt något avslutande här om hur vi får...
Över alla gränser, socialtjänst, skolor och så vidare. Det är bara 32% idag av alla skolor som ens har en handlingsplan om de upptäcker ett barn som har de här problemen. Och alla andra får liksom uppfinna hjulet varje gång. Så att samarbeta med handlingsplaner...
Ja, och det här var alltså P1-debatt som ni har hört idag. Vi är tillbaka den 5 juni. Då ska vi diskutera kampen om kungahuset. Eller då möts faktiskt republikaner och royalister här. För eller emot, det ska vi diskutera den 5 juni 16:00. Då är vi tillbaka på Kulturhuset. Jag heter Alexandra Pascalido. Ni kan fortsätta samtala, debattera och diskutera alkoholens kostnader och konsekvenser. Hashtaggen är P1-debatt. Vi finns på alla sociala medier. Du kan få ett litet sista ord om du vill, måste se då, från nykterhetsrörelsen.
Tack så mycket, Alexandra. Som sagt, alkohol är inte vilken vara som helst. Och vi behöver prata mer om den.
Vilket vi gör här. Tack så hemskt mycket för den här gången.